Blått snack är gott snack. Jag heter Hasse Strandberg.
Och jag heter Olle Törn.
Och där är efterträdaren till Per Herbertsson. Han heter Ola Sveime. Välkommen till Blått snack.
Tack så mycket.
Och du gick ju och höll handen med Per förra året. Har du fått flyga själv nu i år?
Ja, just det. Jag har inte formulerat det riktigt så, men det stämmer väl. Ja. Precis. Vi delade på uppdraget förra året och nu är jag ensam lagläkare. Ja.
Men skämt åsido, är det mycket att sätta sig in så här i en förening av det här? För du har ju varit idrottsläkare sedan många år innan.
Ja, det är klart att det här är ju ett större uppdrag så att säga. Det är en större klubb som ju medför lite andra krav och förväntningar också. Men det var ju därför jag hade ett drevigångsår kan man säga med Per förra året. För att komma in i rutinerna, komma in i klubben. Så det var ett bra upplägg.
Kan Per släppa det eller är han fortfarande lite med i bilden?
Ja, han är lite med i bilden där nu. Han har ju inget formellt uppdrag på klubben längre. Han har inget kontrakt. Men han hoppar ju in en del för mig ibland om inte jag kan. Och vi gör ju mycket provtagning och behandling och så på kliniken där han jobbar. Så kommer han i kontakt med spelarna en del. Och många av dem känner han ju sen länge också har liksom en personlig relation till. Så han är ju med en del på sånt.
Har du fått någon input från honom som du liksom blev överraskad över som du inte har varit med i dina tidiga uppdrag?
Ja, han har introducerat mig på bästa sätt ju. Lite grann hur klubben fungerar och ja, lite hur man handskas med olika individer och så där handlar det också. Så han har hjälpt mig mycket på det sättet och han är ju fortfarande lite grann en mentor för mig förstås ju. Som är ett bollplank kan vi säga som jag ofta kan vända mig till.
Sen har vi ju de internationella uppdragen som inte har varit i år hittills men som kommer att ställa lite andra krav än vanliga allsvenskan.
Ja, precis. Man åker med på alla bortamatcher då till skillnad från inhemska matcher. Och sen vet vi ju inte exakt vilka krav som kommer att ställas. Det har ju varit ett möte just nu tror jag där man ju ska lägga upp spelschemat men där vi även förväntar oss ett protokoll liknande det som SEF kom med då vad gäller vilka rutiner som gäller inför match eller kring match.
Du, jag sitter bara och grunnar, vem är Ola Sveime för de som inte känner dig? Vi har sett dig lite grann så här dyka upp nu det sista året men berätta lite grann din bakgrund Ola.
Ja, jag jobbar som ortoped på sjukhuset i Malmö på idrottsskademottagning vilket innebär att jag sysslar ju nästan enbart med knäskador. Och jag sen har ett stort idrottsintresse och ljusblå som barnsben. Och har jobbat med lite andra lag tidigare, handbollslaget och efter Rosengård och damerna i 5-6 år. Innan den här möjligheten kom upp då att börja jobba med Per i Malmö FF och så småningom ersätta honom här.
Någon egen så här idrottslig bakgrund, alltså, förutom att ha gått och kollat på himmelsblått som liten påg?
Ja, de egna meriterna ska vi inte prata om. Jag spelade fotboll som grabb som alla andra då. Hemma i Kävlinge, Furlund där jag växte upp. Men jag var väl en typ av som placerades ute på vänsterbacken för det var där jag gjorde min skada för laget. Det är så nu tidigt att ska jag ha någon roll i fotboll så får det vara vid sidan av plan.
Var det Furlunds IK eller var det Kävlinge GIF? Eller vad var det?
Kävlinge GIF spelade
jag. De är väl, har varit nere i sjuan och till och med varit nerlagda ett tag.
Ja, det har varit rörigt där. Ja, fyran var det mest på min tid, men det är ju länge sedan nu.
Men du spelade någon match i fyran?
Nej, jag var ju aldrig på avlossningen. Nej, det var ju som grabbar så jag spelade fram till jag var 15-16 kanske något sånt där.
Men du, varför blir det medicin av alla val man gör här i livet?
Ja, precis. Ja, du, jag minns knappt. Jag var väl sugen på att testa om det var någonting för mig helt enkelt. Jag hade ingen sån där solklar plan redan från början att det där vill jag bli. Utan jag kunde väl komma in på den utbildningen och bestämde mig för att testa. Och se om det var någonting jag skulle trivas med och som jag skulle passa till. Ja, men jag har aldrig ångrat det.
Men idrottsmedicin, hur blev det? Var det fotbollsbakgrund eller var det bara rent så här ortopedin eller som du hamnade som specialisten?
Ja, nej, det är ju inte någonting som ligger helt vid sidan av det man jobbar med för landstinget. Så att säga. Det är ju inte en extra knäck eller siduppdrag som man har för att man har det intresset helt enkelt. Man har ett idrottsintresse och vill hålla kontakten med idrotten. Och det finns ju ett behov, egentligen större och större behov faktiskt. I de flesta sporter så ställs det ju krav på att det ska finnas matchläkare och klubbläkare och sådär. Så det är ju liksom en fördel man har av det yrket att man kan ta sådana sidouppdrag bara för att det är kul helt enkelt.
Jag vet att UEFA har ju extremt höga krav. Man ska väl till och med ha en ambulans stående när det tränas.
Ja, det är det. Det är ett mindre fältsjukhus som ska vara vid sidlinjen där. Det kan kännas lite överdrivet när man har ett universitetssjukhus några 100 meter bort. Men så är det naturligtvis inte på alla ställen.
Nej, och man kan ju inte ha en regel för storstäder och en för byar ute på landet.
Nej, nej, det är samma över hela linjen.
Finns det, tror du, har man utvecklat idrottsmedicinen så mycket så att spelarna lyssnar mer nu, att man avstår mer när man har blivit skadade? Tidigare var det så ofta så att man haltade vänsterytor och man lindade och tog en spruta, så spelar man ändå.
Ja, precis. Jag har väl mest hört historier om hur det var förr och inte upplevt det så mycket själv. Men det att man spottade gräset och bet ihop och fortsatte, det tror jag nu har försvunnit idag. Det finns en annan medvetenhet kring detta, och spelarna är ju liksom väldigt vaksamma på medvetna om sin hälsa. De har ju sin kropp som sitt arbetsredskap och den måste funka till 100%. Så att det där att man liksom skulle ignorera skador och liknande, det tror jag förekommer väldigt lite. Man är väldigt mån om att ta hand om sig och ta behandling och så, och lyssna på sin kropp.
Men det är ju skönt att då lyssnar de mer på dig nu, och med medicinska och fysteamet överhuvudtaget.
Ja, det upplever vi att de gör.
Finns det en motsatt risk där, att man blir för försiktig?
Det finns säkert sådana exempel. Alla är ju individer. Det är klart att de känner ju efter lite mer än andra. Det finns säkert de som har tendens att förstora upp känningar och övertolka signaler och sådär. Då kan man kanske försöka hjälpa dem på det hållet. Att det här är faktiskt ingenting att vara rädd för längre. Det här håller nu, alltså nu kan du köra på. Så att alla är ju individer. Fotbollsspelare precis som alla andra. Man får bemöta alla på olika sätt.
Det finns väl en överlämning där också, att när någon är färdig rehab så alltså kan de vara lite rädda kanske, och då är det idrottspsykologen som träder in istället.
Ja, framförallt våra fystränare ju, brukar liksom ta över, att när vi tycker att en spelare är medicinskt färdigbehandlad så att säga, och går ur rehab och ska hitta matchformen, matchtempot igen, så är det ju fysteamet som tränar med dem då och slussar in dem i full träning igen. Man har förstås som psykolog också som man kan ta till.
Och alla samarbetar bra?
Ja, det tycker jag. Absolut.
Det har ju varit en minst sagt annorlunda försäsong och uppstart av Allsvenskan. Det dröjde några månader. Hur har det varit yrkesmässigt för dig de här månaderna? Kanske inte så mycket jobb initialt när alla jobbade hemifrån, eller?
Ja, det har ju, vad gäller här på klubben, så har det varit mindre idrottsmedicin och mera allmänmedicin och olika riskbedömningar av olika situationer. Det har ju liksom dominerat väldigt mycket. Sen annars jobbar man med ortopedi. Icke-akut ortopedi i den offentliga sjukvården har det faktiskt varit lugnare än vanligt. Folk är förvånade när man säger det, men det är så att man har ju liksom pausat väldigt mycket verksamhet av det vi annars brukade göra. Så att många operationer, till exempel då icke-akuta knäskador som jag arbetar med mycket, har vi ju nästan helt ställt in. På det sättet har det varit ett lägre tempo. Faktiskt mer möjlighet för mig att vara här på klubben.
Generellt sett, tycker du att fotbollen har haft bra upplagt schema för att behandla coronapandemin?
Ja, det tycker jag väl. Alltså, vi har ju förstås samma direktiv att förhålla oss till som alla andra. Vi har ju noga följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sen kom det ett protokoll också från SEF då, och vad som gäller mer specifikt i vår fotbollsmiljö, och det följer vi ju strikt, så jag tycker att man har varit så noggrann som man kan begära.
Om man tänker sig en matchdag som den senaste här nu när vi spelar in den här podden och första hemmamatchen där mot Mjällby, hur såg matchdagen ut då, alltså rent rutinmässigt jämfört med en annan då, just med de säger med de reglerna som SEF har kommit ut med? Berätta.
Ja, till att börja med så ska jag spännande lämna in ett formulär då för självskattning av symptom som då ingår i det här protokollet. Det är ju över luftvägssymptom då, hosta, snuva, halsont, muskelvärk, temp. Där måste man ju kryssa i nej på alla de frågorna för att få lov att komma överhuvudtaget. Och sen kollar vi dessutom tempen på alla spelare innan man kommer hit. Och samma gäller med bortalaget, måste ju också göra den här bedömningen innan, och där får jag ju en rapport då ifrån bortalaget läkare att alla där bedöms friska och klara för spel. Sen finns det begränsningar förstås kring hur många som får lov att vistas på arenan och hur många som får komma från media och så vidare. Hur olika grupper då ska hålla separerade på och runt plan och på läktaren. Som jag faktiskt inte har full överblick på alla delar av det. Men det finns ju ett noggrant protokoll för allting som man får följa. Det finns ju matchdelegater som kommer att ta till att man gör det också.
Hur funkar det med domarna? Ska de göra samma sak?
Det var faktiskt en bra fråga. Som matchläkare så tar man faktiskt inte emot några rapporter från domarna. Men då ska naturligtvis vara friska och krya för att få komma och döma också. Om det är på deras eget ansvar eller om de har en egen organisation för att bedöma det, vet jag faktiskt inte.
Du får fråga nästa gång, Ola.
Ja, ja, det gjorde jag i och för sig, men det var ju redan på plats. I så fall får vi extra noga, ska du kolla innan.
Allting är nu gissningslekar i framtiden, men om du får tro någonting, när är det en normal säsong igen? När kan det vara åskådare på läktaren?
Ja, allting är gissningslekar som du säger. Och det är väl inte så många gissningar hittills som har varit rätt heller. För det är ju ingen som riktigt vet hur det här viruset eller hur den här sjukan beter sig. Och att säga hur stor smittorisken är i olika situationer är ju jättesvårt, för att inte säga omöjligt. Egentligen tror inte jag att situationen i samhället kommer att förändras så mycket under hela det här året. Så på det sättet skulle mycket väl kunna vara så att vi spelar utan publik året ut. Så är det mer frågan om att man liksom gör en annan bedömning av faran i situationen och tycker att nu kan vi liksom släppa på det här igen, eller att man kanske mer troligt följer exempel från andra länder. I Sverige har vi tendens att gå lite på hur andra länder gör med vissa saker. Så öppnas det upp i andra länder så gör det kanske här också. Men jag utgår från att vi kommer att spela så här året ut. Så får vi se om det blir någon skillnad till höst.
Ja, då blir man bara positivt överraskad om det blir något annat.
Ja, precis. Det är en bonus där, helt enkelt.
Men du, jag sitter och tänker på, alltså, det här var ju, chockade oss allihopa. Gick ju genom alla våra grundvalar. På spelarsidan är det många som har varit så här, många oroliga samtal och frågor så där.
Jo, det var det. I början var det väldigt mycket. Det var det. Som sagt, så fotbollsspelare upplever jag ju extra månad sin hälsa. Så det var väldigt mycket frågor, mycket diskussioner och informationsmöten och så som vi hade i början. Sen blev det för spelare som för alla andra att det här blir en slags normaltillstånd. Man vänjer sig vid att leva så här. Och dessutom kanske det verkar som att det inte var så farligt som man trodde i början. Så att till slut har de mer gått över i bara ren otålighet i att någonting ska hända. Så jag tror det var en lättnad för alla när det här nu ändå kunde komma igång med CSB.
Vad är den vanligaste frågan du har fått här under tiden liksom, just rörande covid?
Ja, den enskilda vanliga frågan, i början var det väl liksom folk frågade liksom om lindriga förkylningssymptom som de hade, kan det här vara covid och sådär. Och det är lite svårt att svara på det, naturligtvis förmodligen inte, men det kunde man aldrig veta 100% säkert. Sen frågar ju folk gärna om hur risken är med olika situationer, hur det är för barnen att fortsätta gå i skolan till exempel. Det var en diskussion som fanns i Sverige då här i början. Hur det är med den äldre generationen, hur stor är risken för mig, jag som har astma, hur stor är risken för min släkting som har diabetes och sånt där. Så man har några ganska svåra frågor som ingen riktigt kan säga helt svaret på.
Ja, du är ju dessutom ortoped, så att du kunde ju säga, ja, att jag får fråga någon kollega som vet mer om virus.
Helt fel person att fråga. Nej, men det är ju sådana här riskbedömningar som man har fått försöka göra. Det är väl det som har dominerat diskussionen egentligen under hela våren. Så hur man liksom då ska kunna upprätthålla någon slags verksamhet här och ändå minimera risker. Så det är ju avvägningar i nästan varje situation då, innan man liksom har kalibrerat fram ett arbetssätt som man tycker funkar.
Och vi tittar på det rent fysiska här, att det har varit en lång, lång försäsong nu och att man fick inte spela träningsmatcher. Och så plötsligt så kom man igång med 1, 2, 3 matcher på en vecka. Hur är skaderisken där igen?
Ja, statistiskt sett så är det ju en förhöjd skaderisk. Det kan man inte hymla om. Det finns ju studier på det, för stora skadeepidemiologiska studier som UEFA har gjort. Det. Eller det är en svensk forskningsgrupp i Linköping som håller i det, men UEFA som kostade, där man ju har sett då att om uppehållet mellan matcher mindre än 5 dagar så är det en ökad skaderisk. Och här har vi ju då 3 matcher på 7 dagar och dessutom har vi haft en försäsong utan träningsmatcher i princip då. Så att det går inte att komma ifrån att det statistiskt sett är en ökad risk för överbelastningsskador och även andra skador.
Om vi tar ett konkret exempel, att finns det någon spelare förutom Johan Dahlin då kanske som kan spela 270 minuter på en vecka?
Ja, att göra det vecka efter vecka är ju inte tillrådligt ur ett medicinskt perspektiv. Men det räknar ju med att inte så många kommer att göra heller, för vi har ju en bred trupp just av det skälet att kunna gå runt på spelare och kunna fördela belastningen. Det är ju den viktigaste åtgärden då för att minska den risken.
Du som varit med i handbollen också, finns det någon skillnad just när det är fotboll och handboll? Är det extra svårt att spela tätt i fotboll?
Det är väl både och. Alltså, i fotboll är det klart att det är ju längre löpsträckor. Och det är längre matcher. Det är en annan belastning på det sättet. Handboll är ju ett lite mer stillastående spel, men i stöd och lite mer kontaktsituationer. Å andra sidan har man ju ofta ett ännu mer komprimerat spelschema i handboll. Alltså under mästerskapen kan det ju vara match för varannan eller till och med varje dag. Va? Och ofta kommer de från säsonger med sina klubblag, särskilt i Bundesliga där de har spelat extremt tätt också. Så att på det hela taget går det nu ungefär på jämnt ut. Det är ju skadedrabbade sporter, båda två.
Knäskador, bägge två. Vanligaste?
Ja, det allra vanligaste i fotboll är ju bristning baksida lår. Muskelbristning baksida lår. Just den explosivitetsskadan finns inte så mycket i handboll. Men knäskador är vanligt i både fotboll och handboll, är riktigt. Så annars är det väl lite annat skadepanorama. I handboll så skadar man ju axlar, händer, ansikte, huvud lite mer om man gör i fotboll till exempel. Principerna kan man säga väl detsamma för hur man tar hand om det.
Baksida lår, tänker vi Antonsson nu också här häromdagen, eller vad var det som hände här i premiärmatchen?
Det var ingen baksida lår.
Nej.
Ja, vi ska väl inte kommentera det specifikt. Nej. Men det var inte den typskadan där.
Det kan vi ju komma in på lite grann, att ni har slutit det här med att ni pratar inte så mycket om skador längre. Inga prognoser, sällan vad det är för typ av skada och sånt. Är det en medveten linje som ni kommer följa hela året?
Ja, det är ju inget beslut som det medicinska teamet har varit involverat i. Utan det är ju klubbledningen som har bestämt det av olika skäl. Så det får man ju hålla sig till. Ja, jag som doktor kan väl se både för- och nackdelar med det. Men ja, som ny doktor i klubben så har jag bara följa det naturligtvis. Det är nog den linjen som kommer att gälla framgent, tror jag.
En annan grej jag funderar på, det var Per Herbertsson, när jag pratade med honom för länge sedan och gjorde en intervju, så sa han att när jag frågade vad är det svåraste, tuffaste besluten du har tagit, och då sa han att det var när han var tvungen att stoppa motståndarspelare. Alltså han har ju ansvar för dem också. Och när han fick plocka av en motståndare, han nämnde Jon Jönsson och Haglund blev vansinnig. Liksom. Är det extra svårt just det här med att ha ansvar även för det laget?
En sån situation kan ju bli svår ju, lite känslig. Om det då spelar som man, eller ledare som man inte känner innan och inte har någon relation till så, så finns kanske inte det förtroendet för bedömningen då från början. Det är så att man skulle kunna bli anklagad för att man gör för att gynna det egna laget. Så ja, det skulle jag nog tycka skulle vara ännu svårare.
Har du själv varit med om något sånt hittills?
Ja, inte en sån specifik situation. Du har inte där det har varit kontroversiellt, om man säger så. Jag har varit med att ta spelare från motståndarlaget som har fått huvudskador till exempel. Men det har ingen protesterat mot. Så det är inte helt solklart att någon måste sluta, utan det är kanske lite mer bedömningssak. Så klart det blir nog ännu svårare att göra den bedömningen i en stressad utsatt situation när det dessutom gäller motståndarspelare.
Men just med huvudskador så har man väl en försiktighetsprincip att hellre plocka av än att inte göra det.
Ja, så är det ju. Det är ju något som har blivit mycket bättre på senare år. Det finns en medvetenhet kring det. Det var väl efter VM 2014 eller som det var när uppmärksammade fall. Så att det upplever jag. Jag har liksom blivit mindre snack om att huvudskador. Då går man av och då är man försiktig och tar det väldigt lugnt i återhämtningen sen också.
I själva matchsituationen där det är en befarad huvudskada så är det matchläkaren som på plats som styr och ställer. Då får domaren ställa sig lite åt sidan på något vis. Kan du berätta vad är det som för regler som gäller generellt där?
Nej, ja, alltså, är det en huvudskada så blir man ju direkt tillkallad som läkare. Och i princip så tar man ju alltid av spelaren. Och ta honom av banan och att han får komma in igen då i princip. Det brukar vara ganska odiskutabla fall. Sen kan det vara att det bara är ytligare sårskador så som man behandlar, men är det liksom fall med spelare som blir omtöcknade eller yr eller påverkar syn eller illamående till och med kräkt, så är det ganska uppenbart att det är eller kan vara en hjärnskakning. Då plockar man ju av direkt. Sen är det lite olika, det går lite trender i det där kan man säga. Jag minns efter VM 2014 då när det var något uppmärksammat fall där. Var det i finalen tror jag. Som i men av tyskarna verkar få en uppenbar hjärnskakning och spela vidare. Då kommer jag ihåg att sen på hösten så var domarna väldigt tydliga med att man som läkare skulle in direkt om det var en huvudskada. Och sen lugnade väl det där för lite igen. Men Jag har aldrig varit med om att man liksom har blivit ifrågasatt som doktor för att man rusar in på omedelbart när det gäller en huvudskada. Det verkar det finnas en insikt om vid det här laget.
Det här med indirekt, Herbertsson hade ju rykte om sig och kuta snabbare än någon annan nästan. Tänker du försöka slå hans rekord nu?
Det är nog omöjligt. Det kommer jag inte lyckas med. Jag ska få med en annan profil istället.
Det var rätt imponerande att han lyckas efter fyllda 60 och springa så fort.
Ja, mycket, mycket imponerande skulle jag säga. Inga avmattningstecken heller.
Nej, men han springer mycket överhuvudtaget. Man träffar honom ofta utanför stadion på löprunda.
Ja, precis. Jo, men han gillar ju att hålla igång. Han är ju ingen stillasittande individ. Så han får till att hålla sig rätt och vältränad.
Hur är det med dig själv, ärligt? Hinner du träna mycket?
Nej, inte speciellt. Det gör jag inte. Jag jobbar alltid på sjukhuset, säger jag här. Och sen har man en familj som man vill träffa så mycket som möjligt också. Så att, det är väl en av de sakerna som har skuffat ner i prioriteringslistan.
Så du har inte samma kondis som när du spelade utspelare i Kävlinge GIF?
Ja, det är möjligt. Jag har ungefär samma. Jag hade inte tagit bra kondis på den tiden heller. Men den är inte särskilt bra när det kan jag påstå.
Men du,
jag orkar springa in på plan i alla fall och tillbaka igen.
Om man jämför ditt jobb i FC Rosengård och MFF, kanske lite andra resurser såklart, MFF. Men att damfotboll versus herrfotboll, är det samma skador? Är det någonting som skiljer sig där åt idrottsläkaren-biten?
Ja, mycket är överlappande. Mycket är ju samma. Det är ju vissa skador som är lite vanliga, den ena gruppen lite ovanliga den andra. Knäskador till exempel är ju vanliga. Både hos dam och herrspelare, men ännu vanligare hos damspelare. Korsbandsskador är mer än dubbelt så vanligt, 2-3 gånger vanligare hos damspelare än hos herrspelare på elitnivå. Det är en skillnad. Ljumskskador är vanligare hos herrspelare än hos damspelare. Sen finns det lite andra saker som inte är direkt ortopediska, men idrottsmedicinska. Då, som till exempel hjärnbrist, ätstörningar. Är ju vanligare hos startspelare. Så lite andra saker man får kolla och observant på det.
Men varför tror du att knäskadorna är lite vanligare? Att det blir så på damsidan? Är det något anatomiskt?
Ja, sådär. Ja, det är ju lite anatomiska skillnader. Som gör att höfter och knä har lite annan grundställning. På kvinnor generellt än på män. Som gör att man har lättare att falla inåt och vrida till knä. Sen tror jag att hormonella aspekter har betydelse. Att vävnaderna reagerar olika på vilka hormoner som verkar på dem. Att det kan ha betydelse för att substansen i ligamenten inte håller för alla påfrestningar i alla lägen. Sen är det nu så också, särskilt hos yngre domspelare, eller säger då att de spelar fler matcher. Man kanske spelar i flera lag samtidigt, både i sin egen åldersgrupp och juniorlaget och i damlaget. Så då blir det väldigt många matcher på en vecka, väldigt få träningar. Vi vet ju att det är på matcherna som de svåra skadorna och de flesta skadorna sker. Korsbandsskador till exempel sker till 95% på matcher och bara 5% på träningen. Så det är nog flera faktorer som bidrar till den överrepresentationen hos damerna.
Alla de här testerna gör, ni tar blodvärden, ni tar allt möjligt på spelarna. Och, kan du berätta lite om dem?
Ja. Det finns ju en ganska lång lista med olika tester och kontroller som ska göras inför varje säsong. Det är UEFA som har satt upp det. Svenska fotbollsförbundet hade en egen kortare lista för, men sen så gick man över till bara hänvisa till UEFAs lista. Eftersom det är ändå det man måste följa om man ska spela internationellt. Och ja, den är ju väldigt rigorös kan jag ju tycka. Det är ju stort batteri med tester där de allra flesta naturligtvis är normala. Men det blir ju så, har det varit några uppmärksammade fall med hjärtstopp på plan hos spelare så följer alltid av det att då blir det ännu mer rigorösa kontrollsystem runt det. Så det är inte bara blodprov utan det är hjärtundersökningar också, EKG och ultraljud som ska tas regelbundet då.
Och ibland när man till exempel ska flytta upp en U19-spelare i truppen till en Europamatch så måste man göra alla de testerna där, för de har inte gjorts
tidigare. Då får man göra det. Kan det bli bråttom ibland? Ja. Nej, men det måste ju göras då. Får man ju intyg att man har gjort det på alla spelare. Så det ingår.
Löpande under säsongen, vad gör ni för tester på spelarna då?
Ja, då gör vi bara tester i, av förekommande anledning så att säga, när det blir aktuellt. Men annars, de här standardtesterna gör man alltid under försäsong. De ska vara gjorda inför, inför att serien börjar. Då ska man till och med då, skriftligt intyga att man har gjort det. Sen gör ju vår fysteam liksom fysiska tester också på spelarna, framförallt på försäsong, men även lite under säsong. Men huvudsaken är ju det här liksom ett förberedande arbete som man gör innan säsongen börjar för att säga att allt är som det ska, helt enkelt.
Och sen nyförvärven ska ju läkarundersökas också. Det sköter du.
Ja, ja precis.
Hur var det nu med Ola Toivonen till exempel? Var han i perfekt skick?
Ja, han var i mycket gott skick. Han är ju väldigt professionell och har tagit bra hand om sin kropp. Och har fått bra hjälp med det också där han var sitt väldigt professionellt medteam där nere i Australien. Så att fick inhämta väldigt... utförliga rapporter därifrån. Så det är inga konstigheter.
Har du träffat någon kollega eller pratat med någon kollega som faktiskt har fått stoppat nyförvärv?
Nej. Det kan jag inte påminna mig om att jag har. Det kan ju vara att man hittar saker som man inte har förväntat sig. Då får man ju förstås informera klubbledningen om det. Att nu är det här och det här. Och det kan ju medföra. Så att alla är införstådda med att det finns en sån osäkerhetsfaktor. Men jag har faktiskt inte hört talas om någon som har stoppat ett nyförvärv. Det har säkert hänt.
Ja, för det är ett stort ansvar ju att det hänger till slut på läkaren om ett nyförvärv ska gå igenom.
Ja, precis. Det är därför man får vara väldigt noga med vad det är man hittar. Och är det några betänkligheter som måste man säga det. Så har man gjort sitt och informerat klubben om det. Sen så måste man naturligtvis ha koll på skadehistoriken. Är det någon som har haft 10 hjärnskakningar till exempel så kanske inte det är någonting som du faktiskt hittar i en undersökningssituation. Spelaren lär ju vara helt symptomfri och kunna bete sig uppträda normalt. Men är det någonting som finns i historiken så är det ju ett observandum ändå naturligtvis.
Och det har ju...
Det har väldigt många återfallsskador av en viss typ. Det kan ju vara helt normalt just när man undersöker spelaren i frågan. Men man ska ändå veta om att den ägenheten finns. Då.
Just det här med hjärnskakningar, det är ju ett problem i hockeyn.
Ja, det är det. Det är väl där det finns mest uppmärksammade fall, men även rätt många handbollsspelare och en del fotbollsspelare också.
Det var väl också en sak som man inte tittar på så noga för. Alltså att rätt många kunde få problem efter karriären.
Ja, precis. Det var nog bara så att man väntade tills symptomen hade gått över och sen så gav man sig in och körde fullt igen. Det är ju lömskt, för man kan ju känna sig helt normalt tills det slår till igen. Och har man sedan haft det en gång för mycket så blir det bestående men av det. Så det kan vara svårt att förutsäga liksom, vilken gång som är den sista så att säga, innan det inte går över längre. Men det finns ju ett antal uppmärksammade fall, framförallt hockeyspelare som du säger. Där man så att säga, aldrig kommer ur den här första fasen med extrem huvudvärk och trötthetskänsla och så vidare. Och det är ju tragiska fall ju. Men jag tror jag absolut, som jag sa, att det finns en ökad medvetenhet från alla idag. Inte minst spelare själva. Det här är man försiktig med. Framförallt att man låter återgången ta den tid det behöver.
Om vi tittar slutligen bara på MFF och det sportsliga. Vilka är dina största, härligaste minnen från MFF som åskådare?
Hur många får man välja?
Så är din topp, Olas topp tre.
Topp tre. Ja, utan inbördes rangordning så kan jag väl säga då att SM-guldet 04 när Höjland slog in skogsstraffretur, det måste ju vara ett ju. Och sen derbyt 2010 när vi slog HIF hemma med 2-0 i en fantastisk match. Så tog guldet sen också. Det måste ju också vara ett. Och sen naturligtvis då Mackans 3-0 mot Salzburg hemma 2014.
Det är tre mycket bra val.
Ja.
Men du, då får du så det blir en diger match sommar. Blir det någon semester i år förresten?
Ja, förmodligen inte höll jag på att säga. Nej, men som sagt, här finns ju fortfarande i faggorna och även ytterligare en kollega som heter Igor Sinovic som brukar hoppa in ibland. Så jag tror vi kan ändå fördela matcherna så att det kan bli lite ledigt.
Okej, så familjen kommer man då få se Ola i sommar också lite grann?
Ja, jo, absolut.
Du, stort tack för att du tog dig tiden, Ola, och så ses vi uppe på Eleda.
Ja, då gör vi.
Tack så mycket.
Hej, hej.
Tack.